Vi ska alldeles strax läsa texten för idag, men innan dess så vill jag bara ge en liten hälsning. För 2 veckor sedan så stod vi utanför ICA nära här i Fiskebäck och delade ut inköpslistor till det som kallas Handla för andra. Och sen då på tisdagen så åkte jag iväg med den här maten till Saronkyrkan. Och vi fick en hälsning typ en dag efter bara. Och det här var det ungefär 30 kassar som hamnade där. Och i Saronkyrkan så var det fullt i förråden, och då är dealen att då kör vi upp det till Bergsjön istället, där man jobbar mycket med flyktingfamiljer. Och då kom det ett sms ifrån diakonen. Underbart, underbart. Jag delar nu till dem som behöver det mest. Jättelycklig. Tack, tack, tack och stor kram. Det här är alltså från Eva Klaräng, diakon i Bergsjöns kyrka. Och det kommer en bild här också om hur glada de är när de har fått ta emot alla varor. Så jag vill uttrycka det tacket till er som har varit med, och det kommer att bli nya möjligheter att få vara med på det här. Så att då vet ni det. Nu tror jag att vi ska läsa texten ståendes, för nu har ni suttit länge och ni får gärna skaka loss lite innan vi läser texten så att ni får lite rotation på blodet. Det är Apostlärningarna 2, vers 1-13. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning så sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensar och araber. Ändå hör de tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad de skulle tro, och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Varsågod och sitt. En gång för länge sedan när jag var ung så befann jag mig i Malaysia. Vi hade varit ute i en by ute på landet, och vi skulle ta oss därifrån till in till stan kan vi säga. Och så sa de till mig, nu ska vi gå upp och ta bussen här vid vägen. Så vi gick upp från byn upp och satte oss i vägkanten. Och de gjorde upp en liten eld och började grilla majskolvar och sådär. Så frågade jag, när kommer bussen? Ja, men den kommer, sa de. Ja, men har ni någon uppfattning liksom, är det en timme eller är det 5 timmar eller ja? Ja, vi kan inte svara på det. Vi kan säga att bussen kommer någon gång. Idag tror vi i alla fall. Ja, ja. Och så fick man ju som svensk bara sätta sig där och äta en god majskolv. Och bara infinna sig att bussen kommer, men vi vet inte när. Och det var ju så att bussen kom. Jag vet inte, det tog nog 3-4 timmar innan bussen kom. Men det var en ganska flexibel turlista på den busslinjen kan man säga. Västtrafik ligger snäppet före där. Alltså att vänta på något som man inte vet när det kommer. För mig så kan det orsaka en viss frustration. Men samtidigt finns det en viss spänning i det, tänker jag. Att inte veta när, men att. Och så tänker jag, det är nog därför jag gillar sportfiske. För det är ju liksom sportfiskets tjusning, va? Man fiskar, man vet att, kanske i alla fall. Men man vet inte när. Men när det väl blir när, va? När det väl liksom rycker till där i flötet eller så. Det är då liksom. Någonstans där tror jag det finns någon sorts tjusning i det här. Och så här var ju lärjungarnas situation i den här övre salen när de väntade. Alltså de hade fått uppgifter om att någonting eller någon kommer att komma. Någonting kommer att hända. Men Jesus hade inte sagt när. Han sa bara vänta. Och så väntade de. Och man kan ju undra hur stämningen var där. För att de fick vänta ganska länge. Alltså var de förväntansfulla. Och liksom satt där och undrade när det kommer. Undrade vad det är som kommer. För det visste de inte heller riktigt sådär. De hade fått en aning. Eller var de bara förvirrade och liksom började fundera, vad gör vi här? Hur länge ska vi sitta här och vänta? Nej, men det blir nog inget. Vi drar liksom. Vi fortsätter våra liv som det har varit. Så skulle ju samtalet också ha kunnat gått. Eller så bara satt de där helt apatiska och bara, jaha, nu får vi se vad som händer. Och så visste de ingenting. Eller så kanske de till och med var lite rädda. Vad är det som ska hända? Vad är det egentligen som väntar oss? Jag tror det var blandat. Och man kan ju fundera på liksom hur samtalet gick. Och man kan ju tänka sig att de också samtalade om allt det som hade varit. Någon sorts debriefing liksom. Att få bearbeta allt det de hade varit med om. Och kanske också de samtalade om, men vad var det egentligen Jesus menade? Han pratade om någon hjälpare. Han sa vänta här. Men de visste ju inte vad det var som skulle komma. Och antagligen tror jag också ett samtalsämne var, vart tog Jesus vägen? Var är han någonstans? Vi såg honom försvinna upp i himlen och säga att han ska komma tillbaka. Är det det vi väntar på? Eller vad är det vi väntar på? De visste nog inte så mycket om den helige ande. Mer än det som Jesus hade på något sätt låtit dem ana. Och så när vi läser den här berättelsen så kan man ju fundera, vad är det som skiljer deras situation från våran situation? Ska vi också bara sitta och vänta på någonting vi inte vet så mycket om? Eller befinner vi oss på något sorts annat läge? Alltså jag tror att vi behöver på något sätt vänta och ha en förväntan som lärjungarna hade. För det tror jag de hade. Sen om det var rädsla, oro eller någon sorts positiv förväntan. Men de hade någon sorts ändå förväntan. Den förväntan tror jag att vi också behöver på något sätt ständigt leva i. Men så är det ju så att vi sitter med lite grann facit i hand. Vi vet vad som hände. Vi vet vad det var som kom och vad det var de fick vara med om och vad de fick ta emot. Och vi sitter ju på något sätt inte bara och väntar på någonting som vi inte vet någonting om. Utan vi kan ju läsa i texterna, speciellt den här texten, om vad det var de fick vara med om. Och så får vi på något sätt lite tydligare rikta in oss på och vänta på det Gud vill ge oss. Därför att tror vi på Jesus Kristus och har vi döpts så är Bibelns löfte väldigt tydligt. Då får man också ta emot den helige ande som en gåva. Alltså vi lever med den helige ande i våra liv och i vår gemenskap. Men samtidigt får vi också leva en förväntan av att den helige ande vill fylla oss ständigt på nytt och på nytt. Så det är lite både och. Därför att anden är ju oss given. Men det är ju inte så att vi har kontroll över anden. Vi har fått ta emot den som en gåva. Men samtidigt står det att, i alla fall om andens gåvor, att anden fördelar sina gåvor så som den själv vill. Det är inte vi själva som styr den heliga ande. Utan den heliga ande är ju just en person som vill fylla oss och använda oss. Och en bra övning, tänker jag, som man märker i apostlärningarna, det är att ständigt be om att få bli fylld av den helige ande. För den här väldigt dramatiska händelsen de är med om, den är liksom inte det enda uppfyllandet. Utan vi bläddrar bara ett par kapitel så märker vi att de på nytt vänder sig till Gud och säger, Gud, fyll oss med din helige ande. Alltså de hade ju tagit emot. Men bönen förnyas och de vänder sig till Gud. Fyll oss, helige ande. Och en liten övning i det här tänker jag. Jag skickade ut det i veckobrevet. När bad du senast just till den helige ande? Helige ande, kom in i mitt liv. Oftast tror jag vi ber till Gud eller vi ber till Jesus. Det är liksom, tror jag, normalbönen, den vanliga bönen. Men jag tror att vi kan bli bättre på att vi kan öva oss i att faktiskt i vår bön be till den helige ande. Helige ande, kom och fyll mig. Och jag tror att ber vi den bönen lite oftare så kan vi nog få ett annat liv. Därför att då är den helige ande inte sen att få fylla oss gång på gång. Så det är en god vana, tror jag. Och sen är det ju så, tror jag också, att vi har lite olika erfarenheter av den helige ande. Vi befinner oss på lite olika platser och vi har olika med oss i bagaget i förhållande till den helige ande. Och för någon så kanske den helige ande till och med är någonting som är lite skrämmande. Alltså det är förknippat med någon viss rädsla. Alltså att anden är på något sätt lite oberäknelig. Och då känns det ju på något sätt tryggare att be till Jesus. Därför att Jesus är lite tydligare på något sätt. Lite mer konkret. Och att då bjuda in den helige ande kan vara förknippat med en viss oro. Att man inte riktigt vet vad som händer. Precis som lärjungarna inte riktigt visste vad som skulle hända. Och det är också så som omgivningen tolkar det här när de fylls av den helige ande. När man säger, ja, men de är nog fulla. De har nog druckit sig fulla på jäst vin. Och det här med att vara full då, det är ju förknippat just med att inte på något sätt ha kontrollen. Att någonting annat på något sätt tar kontrollen i min kropp. Så visst finns den aspekten där. Och det kan, tror jag, göra oss ibland lite tveksamma och till och med lite rädda. Kan jag egentligen verkligen lita på den helige ande? Eller kommer jag bara göra tokiga saker när jag ber att den helige ande ska få fylla mitt liv? För andra så kan just de här tokiga sakerna vara beviset på att det är den helige ande. Det är liksom på något sätt andra sidan av det här myntet. Att ju tokigare det är, desto mer helig ande. Alltså det finns olika tolkningar av hur vi ska på något sätt avläsa och ta emot den helige ande. Alltså ju konstigare och desto märkligare, desto mer är det den helige ande. Det finns också det spåret. Men jag tänker att vi kanske ska befinna oss någonstans däremellan, svensk som jag är. Inte vara rädda för den helige ande, därför att det är ändå Gud som älskar oss och vill oss väl. Och inte utgå från att ju tokare det är, desto mer kan vi vara säkra på att det är den helige ande. Någonstans däremellan. För andra av oss så är den helige ande kanske någonting mer, ska vi säga, naturligt eller oumbärligt. Den helige ande är liksom den vi umgås med i vår vardag. Och den där bönen om att helige ande kom och fyll mig, det kanske är just den bönen du brukar be. Och då är det ganska odramatiskt. Sen finns det nog, tror jag också, bland oss, eller man kan nog känna av allt det här i sitt eget liv. Alltså där man känner någon sorts otillfredsställelse av att, åh Gud, vad jag skulle vilja vara mer fylld utav den helige ande. Och det bygger ofta, tror jag, på att man har kanske bilder av vad det är att vara fylld utav den helige ande. Och så lägger man den bilden på något sätt jämte sitt liv och så märker man att nej, men det där är inte jag. Och så strävar man efter någonting som man har på något sätt en bild av. Och det kan ju också vara gott, tänker jag. Att få längta och vara lite otillfredsställd. Samtidigt kan det vara en fara i det att man har en färdig bild av det här är det att vara fylld och ledd utav den helige ande. Och så är det bara det på något sätt man ber om. Och så ger man inte anden den där friheten som anden är. Så det finns olika platser. Och sen finns det nog också några av oss som kanske lever i någon sorts oerfarenhet. Alltså vi har hört talas om den helige ande. Vi tror att vi är på något sätt fyllda utav den helige ande. Men det är inte den här erfarenheten. Det här på något sätt livet som kan vara så levande. Men det bekymrar oss inte så mycket, för vi är ganska trygga i vår tro ändå. Och så tänker vi att ja, men de där erfarenheterna och helige ande på det sättet, det kanske inte är för alla, men jag är ganska nöjd med det ändå. Och så lever man på. Så överallt på alla dessa olika platser tror jag vi kan befinna oss i. Och eftersom det ser så olika ut, så tror jag ibland att vi har en tendens att inte tala med varandra om den helige andes erfarenhet i våra liv. Alltså vi gör den lite, eller väldigt mycket, personlig och privat. Men det här är ett samtal som jag skulle vilja inspirera oss till som församling. Och det är det som står på fikaborden där nere. Om man vill så står det, vad är din erfarenhet av den helige ande? Jag tror att i det samtalet så kan mycket födas. Vi kan locka fram saker och ting hos varandra. Och vi kan öppna upp varandra och vår gemenskap för den helige ande. Att fundera på det. Vad är min och din erfarenhet av den helige ande. Och att få dela den erfarenheten med någon annan. Och då blir inte andens närvaro och roll en privat sak bara. Ja, det är bara jag och anden liksom. Och så håller jag det för mig. Utan då blir det någon sorts delaktighet i den helige andes aktivitet i våra liv. För vi har en tendens att göra anden högst personlig och individuell. Och jag tänker med den här frågan, vad har du för erfarenhet av den helige ande? Det är en bra fråga att ta med sig till nästa basgruppsamling. Om du är med i en basgrupp, ta med den. Vad är din erfarenhet av den helige ande? För det är ju så att Guds ande bedriver inte en privat verksamhet. Den är inte privatiserad. Och vi ska läsa en del av texten en gång till bara för att stryka under det. För att det finns ett ord som texten använder 3 gånger. Och den texten kommer här. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. Och alla dessa fick höra talas om Gud. Alltså det finns någon sorts kollektiv tanke med den helige ande. Det är inte privat, det är inte personligt. Alltså den helige ande är inget exklusivt för de speciellt utvalda som uppnått någon sorts andlig status inför Gud. Den helige ande är ju given till alla som tror. Alla som tror på Jesus får ta emot den helige ande som en gåva. Och sen står det ju då också att syftet med den helige ande är inte personligt, utan syftet är att alla ska få höra. Det finns en tydlig adressat från Gud när han sänder sin helige ande. Och det är inte bara mig och mitt liv. Den helige andes utgivande har aldrig den enskilda individen som slutdestination. Utan den är liksom bara förbipasserande, kan man säga. Går igenom. Anden är inte lite på något sätt grädde på moset för att vi ska må lite bättre eller kanske få ett lite mer spännande liv. Anden är grundläggande. Det är grundförutsättningen för att jag ska kunna leva mitt liv som kristen. Anden är inte ett tillval som man på något sätt kan säga det kan jag ha eller mista. Utan anden är grundförutsättningen för våra liv i Gud. Så tror du på Jesus, ber till honom, så bor den helige ande i dig. Sen tror jag att man som person och som gemenskap kan på något sätt vända sig till anden och göra det till en vana att inbjuda den helige ande mer eller mindre. Att räkna med den helige ande i vår gemenskap och i våra liv. Alltså det finns en relation att fördjupa och utveckla med den helige ande. Och ibland har vi en tendens att tänka att Gud sänder sin ande och ser på något sätt anden, något sorts redskap som Gud har gett oss för att vi ska tjäna honom. Men det är ju helt tvärtom. Det är ju jag, det är ju vi som är redskapet och det är anden som vill använda oss. Det är inte vi som använder anden, utan det är anden som använder oss. Det är vi som är redskapet, inte anden. Och det är viktigt, tror jag, att hålla isär det där. Därför att anden är närvarande och aktiv. Anden är en huvudaktör när Gud agerar i den här världen och i våra liv. Utan anden så blir det ingenting. Och läser man historien i Bibeln, skapelse eller frälsningshistorien, så märker vi att vem är aktiv i skapelsen? Ja, det står att Guds ande svävar över vattnet. Guds ande var där när allting började. Profeterna som verkade och talade för Gud, vem var de drivna av? Ja, det står att Guds ande kom över dem och så talade de Guds ord. När Jesus ska födas till den här jorden så ställer ju Maria en fråga, men hur ska det här gå till? Vad är det ängeln svarar? Guds ande ska göra det här. Skapelsen genom hela gamla testamentet, när Jesus ska komma, det är anden som på något sätt gör det, som verkställer det, som gör att det blir på riktigt. Och även här på pingstdagen, som man också säger, är på något sätt församlingens födelse. Vad är det som gör att församlingen föds och blir till? Jo, det är utgjutandet av den helige ande. Och det är också så på något sätt vi kommer i funktion. Jesus talar om att vi ska bli födda genom den helige ande, eller av den helige ande. Det är det som på något sätt sätter fart på allting. Det är den helige ande som finns där och sätter oss i funktion. Och det är genom den helige ande på så sätt som Guds rike breder ut sig i världen idag. Vi har ju nu blivit ett nytt samfund, och vi heter ju Ekumeniakyrkan. Och nu har vi tre källor att ösa ur: baptismen, metodismen och missionskyrkan, eller missionsförbundet. Och en sån väldigt tydlig och väldigt bra sak som jag har upptäckt i metodisterna, som har med anden att göra, tänker jag, det är att vår syn på anden är skillnaden mellan att vara en församling i Fiskebäck eller för Fiskebäck. Därför att inom metodismen så säger man nämligen så här, när man avskiljer pastorer och när man startar församlingar, då säger man inte metodistkyrkan i Göteborg eller den pastorn i den församlingen, utan man säger att en församling är för den orten. Och man säger att de som finns med och pastorerna, de är satta för den orten. Och där tror jag att den helige ande gör den stora skillnaden. Därför att den helige ande sänder oss ut. Precis som är liksom det tydliga på pingstdagen. Att den ande är inte någonting som vi ska ha i våra liv för oss själva. Utan den gör någonting med oss, och riktningen är tydlig. Det är världen. Det är alla människor som finns runt omkring. Så genom att på något sätt öppna upp oss för den helige ande och be om att den helige ande ska fylla oss, så tror jag att vi mer och mer kan få bli en församling som finns för Fiskebäck och Göteborg och Sverige och världen. Och också att mitt liv kan få bli inte bara i den här världen, utan för den här världen. Det är den helige ande som gör den skillnaden, tror jag. För det påverkar i hur vi lever våra liv. Det är så Gud jobbar i våra liv och i den här världen, genom den helige ande. Och därför ska vi nu be om att få bli fyllda av den helige ande på lite olika sätt. Jag ber en bön nu, sen kommer vi få lyssna till en sång, och sen ska vi få ta en stund just att få ge respons på att få bjuda in den helige ande i våra liv. Helige ande, tack att vi får vända oss till dig. Tack att du har kommit till den här världen. Och tack att du till och med är bättre än Jesus Kristus själv. Eftersom Jesus sa att det är för ditt bästa, det kommer någonting som är bättre. Och tack att vi här och nu får stå som mottagare, som längtare, som människor som vill ta emot dig, helige ande, i våra liv. Vi vill ge dig frihet. Vi vill inte använda dig som ett redskap, utan vi vill säga att vi är redskapen. Och du, helige ande, är den som arbetar. Herre, gör oss till en församling som finns för och inte bara i. Tack för det som lärjungarna fick vara med om på pingstdagen. Att det fick bli startskottet på en sändning ut i den här världen. Och tack att vi får vara en del av den sändningen genom den helige ande. Herre, hjälp oss att vara beroende utav den helige ande, att ständigt komma tillbaka som lärjungarna och be: Herre, fyll oss med din helige ande. Låt det få bli en bön som präglar oss som enskilda och som församling. Vi ber om det, Jesus, i ditt namn. Amen. Då ska vi få lyssna till en sång.